Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten i serien Lördagsfika med Malin och Erika. Och i dagens avsnitt så pratar vi om anknytning. Vi tar vid där vi avslutade förra gången. Vi går igenom de olika anknytningsstilarna och pratar om relationer, föräldraskap, partnerskap och hur anknytningen kanske påverkar dina relationer idag som vuxen. Mycket nöje! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika.
Hallå!
Hallå,
hur är
hallå,
läget
Erika?
Malin?
Jo, men jag har det väl helt okej. Okay, men det tuffar på, som man säger. Det går lite fram och så går det lite bak. Och så går det lite fram och så går det lite bak. Hur mår du? Mm.
Jo, men jag mår väldigt bra. Jag har precis skrivit på kontrakt för en ny bil. Jag är så pepp.
Ja.
Och jag har faktiskt en premiär.
Oh.
Jag för första gången dricker kaffe till vår lördagsfika. Jag brukar ju dricka te eller vatten. Men officiellt kaffe med skummad mjölk.
Åh gud vad gott.
Ja, det är skitgott.
Oh. Jag dricker faktiskt också kaffe just nu.
Mm.
Och jag har ätit glass.
Åh vad gott.
Ja, alltså jag är ju egentligen sockerfri, men jag har ju slarvat lite med det senaste 2 månader ungefär. Och då har jag hittat en glass som jag äter när jag äter socker, och den heter Himmelsk röra.
Gud, det känner jag igen.
Oh,
i vilken, är det, det är inte mjukglass, det är liksom i burk, eller hur?
Den är inte burk, mjukglass. Och så är det typ så här lite vanilj och så lite så här chokladrippel, och sen är det små marshmallowbitar i.
Åh gud, vad gott det är.
Åh gud, man dör typ. Så god.
Fantastiskt.
Oh. Ja. Och nu har jag tyvärr då, som sagt, börjat äta socker lite mer och sådär. Så nu tycker ju inte jag att den är för söt längre. För i början, när man är sockerfri och man börjar äta socker, då är ju socker väldigt sött. Alltså det liksom växer i mun på en liksom.
Mm.
Men nu har jag kommit förbi den fasen.
Jag tänkte säga, jag känner inte igen den fasen. Jag vet bara att folk säger det.
Och det kommer jag ihåg också när jag började bli sockerfri. Då var det sådär liksom att det som jag då ersatte med, det tyckte man ju inte smakade någonting liksom.
Nej.
Men ju längre sockerfri du är, desto mer smakade ju det. Så till slut så kunde ju liksom en banan vara som godis liksom.
Ja.
Så det handlar ju verkligen om socker gör ju någonting med ens smak liksom.
Ja, det gör det.
Ja. Det är väldigt tydligt faktiskt.
Ja.
Men oj, vad hög jag är. Jag måste faktiskt vrida ner mig lite senare.
Ljudnivå.
Ja. Så. Ja, just det.
Det kan bli väldigt skojigt.
Det där lät roligare än vad det var. Så mitt ljud slog i taket verkligen.
Ja, ja, ja.
Ja, nu ska vi se. Varför gör den så där nu då? Ja. Så idag så ska vi ta vid där vi slutade sist gällande anknytning. Vi ska prata om den här desorganiserade anknytningen, och sen ska vi botanisera i vad som händer med anknytning i våra vuxna relationer och hur vi väljer partners och sådär.
Ja, precis. Så för det första, det var ju ett par veckor sedan nu som första avsnittet när vi pratade om anknytning kom ut.
Mm.
Har vi fått några speciella frågor eller har du fått några reflektioner på avsnittet?
Nej, det enda som verkligen kommer igenom, det är ju sådär att det är jätteviktigt att veta vad anknytning är och var det kommer ifrån. Men de flesta reflektioner som jag har fått handlar mer om vad betyder det för mig idag då?
Ja. Så. Mm. Och det låter väl väldigt, exakt, det känns ju väldigt logiskt, för det är ju här man är, liksom här och nu.
Ja.
Och jag tänker det är ju därför vi ska prata om just våra kärleksrelationer som vuxna, för vi kan inte ändra vår barndom, tyvärr, utan vi behöver hitta ett sätt att förhålla oss till det och kanske bli mer medvetna om hur vi beter oss och varför.
Mm. Vet du vilken anknytningsstil du har som dominerade?
Jajamensan.
Jajamensan.
Jag är utan tvekan, och jag vet att om det är länge, jag har den här otryggt ambivalenta anknytningsstilen.
Mm.
Och den pendlar, alltså den anknytningsstilen är ju lite speciell för att den är både, den är ju lite nyckfull för den går ju lite fram och tillbaka, att man ibland är in i det här att man undviker jättemycket eller liksom trycker bort människor och att man ibland klänger sig fast.
Ja.
Och det har jag märkt i olika perioder av mitt liv. Att jag ibland faller mer mot det här klängandet och ibland faller mer mot det här undvikande eller trycka bort människor.
Mm.
Så att det vet jag bottnar i mig och har gjort under min uppväxt. Och jag vet liksom bakomliggande faktorer till varför det är så.
Handlar det mer om perioder, precis som du säger, eller handlar det också om olika sorters personer som triggar olika sidor så där för dig?
Det är nog definitivt både och.
Mm.
Men vissa personer triggar den, vissa personer triggar definitivt. För det jag vet är att det jag tycker är jobbigast är ju när jag blir klängig. Jag har mycket svårare att acceptera den sidan hos mig.
Mm.
För att jag blir, jag vet inte, det är kanske för att jag är uppväxt i Sverige och svenska värderingar, individualitet och man ska kunna stå själv och sånt där.
Mm.
Att jag vet när jag blir mer klängig och på och liksom kan inte släppa taget. Den tycker jag är mycket jobbigare för att jag tycker inte att den speglar andra delar av mig på samma sätt. Inte för att den undvikande delen heller gör det. Men den känns mer okej. Och det tror jag hör ihop med det samhället vi har växt upp i. Faktiskt. Men du då, Malin? Är det någon av de här anknytningsstilarna som du känner igen dig i?
Ja, jag är som du. Men jag har också väldigt mycket tryggt i mig. Mm. Det är som en mix där. Mellan det trygga och det ambivalenta. Och sen då när man började utforska liksom riktiga relationer, alltså riktiga kärleksrelationer, då insåg jag att då hade jag väldigt mycket av det här osäkra. Alltså gillar han mig? Liksom.
Mm.
Vad tycker han om mig egentligen? Sådär. Vill han vara med mig egentligen? Sådär. Och att jag testade det ganska mycket. Och var det så att han valde att gå liksom sin egen väg eller göra någonting individuellt eller sådär, då tog jag det alltid som att jag blev övergiven. Liksom.
Ja. Att det inte gick att lita på. Liksom.
Ja, men jag har ju, alltså jag har jobbat jättemycket med relationer och såna saker. Och sen har det ju hänt mycket. Så jag känner nog idag att jag har ganska bra koll på mina anknytningsstilar och mitt sätt att vara och sådär.
Mm.
Men jag kan ju fortfarande känna den här känslan av att liksom, oh my god, överge mig inte. Liksom, den finns ju fortfarande kvar.
Ja, det kan jag också känna igen mig väldigt mycket. Jag hade flera, nu blir jag inte så himla gammal ännu. Men jag hade ett par längre relationer innan den jag är i nu.
Mm.
Och där var jag fortfarande väldigt otrygg, kände jag. Jag tror inte riktigt jag hade verktygen att utveckla mina strategier för att faktiskt få fatt i vad jag höll på med. För jag var medveten om anknytningsteori och jag var medveten om mina beteenden, men jag grejade inte att bryta något av det. Jag tror också jag var lite för ung. Det var fortfarande så, uppväxt med föräldrar var fortfarande väldigt nära i tid. Medans när jag träffade min nuvarande sambo var jag väl 24 kanske, 23 där någonstans. Och vi hade en väldigt speciell start. För vi kände varandra när vi var yngre. Så att vår relation hade liksom inte funkat om inte vi deepdivade i kommunikation.
Mm.
Och att hitta sätt att faktiskt våga lita på varandra. Och med det krävdes det ju, eller jag märkte, att ska jag kunna bli en pålitlig partner, så måste jag börja lita på mig själv. Och när jag började lita mer på mig själv så började jag också fatta att all den här otryggheten, det kommer inte från hans beteenden. Utan jag måste välja att lita på honom. Och det resulterade i att jag faktiskt började jobba om min, i alla fall för mig, hur jag anknöt till honom. Och att han, utan att han var med i spelet egentligen, så arbetar jag med min anknytningsstil genom att utmana mig själv i relation till honom.
Mm.
Att våga lita på honom utvecklade mig. Och utvecklade mycket, mycket mer trygga beteenden hos mig. Mm. Så att idag skulle jag säga att i den relationen jag lever i, så kan jag absolut, jag blir ju fortfarande triggad av saker, men inte av relationen, utan det är av andra människor som triggar, som sen bara råkar falla ut över min sambo, tyvärr.
Just det.
Sådana saker. Mm.
Ja, vad intressant. Jag har aldrig varit undvikande. Det kan jag säga med säkerhet. Mm. Jag har ibland varit trygg och ibland varit otrygg, ambivalent. Men jag har aldrig varit undvikande. Mm. Jag har aldrig spelat hard to get, om man säger så. För den klarar jag inte av. Nej, jag är liksom mera på än av, om man säger så.
Ja. Yeah.
Men däremot så, jag är ju en sån här riktig drama queen. Så att jag kan ju liksom drop mic och jag kan ju liksom kasta upp grus runt omkring mig. Men det är inte så att jag stänger av liksom.
Nej, du puttar inte bort liksom.
Nej, jag puttar inte bort. Ja, fast på ett sätt så blir det ju som att man puttar bort när man håller på så. Men jag blir inte otillgänglig på det sättet som jag vet att undvikande blir.
Ja.
Utan det blir mer att jag blir kanske svårtillgänglig på det sättet att man inte till slut vill vara med mig för att det är för mycket drama liksom.
Ja.
Så. Och det är ju väldigt ambivalent.
Mm.
Att man skapar drama liksom.
Ja, men och det här växlande på något sätt också.
Exakt.
Att det går från på av, på av, ja. På av.
Mm. Men jag har ju vi hade ju en relation i 18 år, jag och min, han som jag skilde mig. Mm. Och det förhållandet var ju otroligt tryggt. Annars skulle jag aldrig hållit i 18 år. Vi var väldigt trygga med varandra. Det var inga spel liksom där, utan vi var som ett gammalt par redan efter ett år liksom.
Okay.
Bara liksom. Men det som blev problem med det var väl till slut liksom efter 18 år att vi utvecklades ju inte på slutet heller liksom.
Nej.
Det fanns liksom ingen dans heller där på slutet, utan vi var liksom för trygga och för, vad ska man säga. Ibland behöver man ju någon utmaning också i ett förhållande.
Ja, det tänker jag är stora bokstäver på det. För jag tänker att relationer är ju, alltså det är ju det som blir svårt i kärleksrelationer för... Mm. Är det bara tryggt? Det kan du ha med vänner.
Mm.
För det skapar en grundtrygghet.
Mm.
Men i relationer så är det ju det här extra laget av att du också behöver få känna sig åtrodd.
Yeah.
Uppskattad. Alltså det här är också någon jag väldigt delar mitt liv med. Så du ska vara både bästa vän.
Mm.
Det ska vara en älskare. Det kanske ska även vara en typ partner till ens barn. Man ska liksom dela föräldraskap om man gör det. Det är ju många stolar den här partnern då du själv ska utveckla tillsammans.
Mm.
Så att det är väl klart att det är väldigt, väldigt komplext.
Det är ju det. Nu har vi gått igenom liksom lite om dig och mig. Och vi har pratat lite om de här anknytningsstilarna utifrån våra erfarenheter. Så ni som lyssnar nu får ni ett hum om hur man kan resonera och hur man kan titta på sina relationer och sådär. Och då ser man ju också att snacka om att det också har en påverkan på relationer. Det har, och nu har ju vi ändå inte tagit in att det finns mycket andra parametrar också. Det finns ju, precis som du lyfte upp väldigt bra, det här med samhällsstrukturer, generationer, olika diagnoser. Det finns ju olika sorters personlighets, är du kompatibel med den personen eller inte och sådär. Så anknytningen är ju bara en del när du ska hitta din partner, men det är en stor del om man tittar. Exakt. På den teorin.
Ja, och det är ju det här att hitta sina pusselbitar.
Ja.
Och det är därför tänker jag att det är så viktigt att faktiskt våga titta inåt. Så här, vad finns det för anknytning hos mig, eller vilka anknytningsmönster har jag? För det pratade vi ju om också, att det är inte svartvitt. Alltså det är inte som att du bara har den ena eller den andra. Det är också bara en teori, så att man kan ha delar av det som kanske passar in och delar passar kanske inte in.
Ja. Yeah. Exakt så. Ska vi ta och påminna lyssnarna om vad de fyra olika anknytningsstilarna heter och vad de betyder först innan vi går vidare?
Absolut. Det är ju fyra stycken och det börjar, man brukar nästan alltid börja med att beskriva den trygga anknytningen. För det är liksom majoriteten av vår befolkning har en trygg anknytning. Och det betyder ju att när du har växt upp så har du haft anknytningspersoner, exempelvis dina föräldrar eller de som har varit riktigt nära dig. De har under din uppväxt kunnat både möta dina behov, både fysiska och emotionella. De har kunnat utmana dig och vara den här trygga hamnen du hela tiden kan återkomma till för att tanka energi och mod. Och det liksom skapar en ganska välbalanserad och trygg vuxen med liksom en sund självkänsla. Det betyder inte att man inte mår dåligt eller har det tufft i perioder, utan bara att man har en grundtrygghet att stå på.
Mm.
Och jag gillar att prata metaforer, så att
nej.
Man kan, ovanligt rika. Jag tänker ofta på människor som olika träd.
Mm.
Och för mig är liksom en välbalanserad vuxen människa är liksom både en stabil stam, de har en krona på sitt träd och de har starka rötter neråt. De står stadigt, de står stabilt, det blåser i dem ibland, saker händer, det är tungt, men de är stabila. Rotsystemet finns där. Och sen så har vi de här andra typen av så här otrygga, och det är egentligen tre stycken variant av otrygga anknytningsstilar. Och en av de vanligaste otrygga, det är att ha en undvikande anknytning. Och det betyder att under uppväxten så kan anknytningspersonerna helt eller så delvis ha inte kunnat tillgodose barnets så här emotionella behov. Man har liksom inte kunnat möta upp exempelvis om barnet blir väldigt ledsen. Föräldern kanske blir väldigt trött eller så här, frustrerad själv och kan inte möta det här. Så de möter allt det här basala behoven. Du har mat, du har vatten, du har trygghet omkring dig. Men ditt känslomässiga uppväxt har liksom inte blivit bemött. Kanske har du inte fått lära dig hur du tar hand om dina egna känslor. Att det inte är farligt att känna känslor. Och det resulterar ju då i att barnet blir liksom lite mer tillbakadraget. De kanske själva försöker hitta sätt att hantera sina känslor. Man uppvisar mycket färre känslor utåt, vilket då kan resultera till att när du är vuxen så kanske du har problem att våga öppna dig till folk, att komma nära, att man kanske både liksom blir ganska ointresserad utav både sociala och intima relationer. Jag brukar också tänka att man också blir väldigt bra på att vara bekant. Man är inte så bra på att vara bästa vän. Man kanske har en, två bästa vänner. Men hela konceptet med att så här, den jag möter vågar visa mig öppet och ärligt, det är någonting som känns farligt. För är du öppen och ärlig så blir du avvisad. Blir du avvisad. Och det blir ju otryggt. Om man bara tänker på det här trädet igen, så kanske du har allting ovanför marken är precis som allt annat. Men de här grenarna neråt är lite så här, med alla otrygga liksom anknytningar, så är liksom rötterna inte riktigt lika stabila. Och hos en undvikande så är de ganska så här smala. Det är väldigt mycket fokus på att hålla dig själv stående. Och kommer du för när börjar blåsa för mycket, så finns risk att det bryts, att du faller. Så du håller dig väldigt stadigt.
Mm.
Och du håller liksom fast med alla fingrar och tår genom att inte släppa in någon, för då kan du inte bli sårad. Och då kan du liksom inte visa för mycket.
Just det, och vara väldigt undvikande brukar också benämnas vara väldigt självständiga, självgående.
Starka,
ja precis.
Trygga kan de se ut att vara.
Ja, ja.
Stabila.
Ja, precis. Precis. För att, jag gillade ditt träd jättemycket. Då är det liksom precis som att stammen är jättetjock liksom.
Mm.
Kan den vara. Men inte grenarna eller rötterna under. Det var jättebra tycker jag, din metafor. Och sen just det här liksom att undvikande, otrygga anknytningspersoner kan ju vara liksom, har ju väldigt svårt liksom det här med känslor, att sitta med känslorna och uttrycka sina känslor och uttrycka sina behov. Generellt, nu hårdrar vi ju liksom.
Ja, definitivt. Och det är liksom lite mer locket på.
Locket på, ja. Och det är precis som du sa, det, när de var barn då, så kanske de inte riktigt fick bli sedda och de fick inte riktigt bli hörda, och blev det liksom, om låt säga att barnet gjorde illa sig, började gråta högt och så känner liksom, och så togs inte det om hand. Nej. Av anknytningspersonerna. Och då till slut så lärde sig barnet att okej, jag måste ta hand om det själv. Liksom. Mm.
För det är just det. Mm. Vi är både emotionella och fysiska varelser. Mm. Att bara för att vi inte har blivit mötta i våra känslor betyder inte det att de inte finns. De kommer rinna över. Alla människor som ser ut som trygga klossar i världen, de bryter också ihop. Det är bara att man inte får se det. Mm. För att det finns ingen chans i världen att de skulle visa det för någon utåt. Och det handlar inte om att de kanske medvetet håller inom sig, utan att de faktiskt inte vet hur de ska göra för att visa det utåt.
Just det, för de har inte tränats i den idé tillräckligt väl under sin uppväxt. Och den här externa känsloregleringen som en anknytningsperson ska vara för en trygg anknytning har inte funnits där. Och då, det är precis som att säga så här, men varför kan du inte japanska?
Liksom. Exakt. Och du ska bara kunna det.
Ja, du ska bara kunna japanska nu.
Ja.
Så, varför kan du inte det?
Precis, varför kan du inte det? För du har ju också den där känslan. Du är ju i Japan. Liksom.
Ja, exakt. Hallå, typ. Mm. Så bara,
Och sen har vi ju nästa. Jag tänker nästa är ju den här otryggt ambivalenta anknytningen som både du och jag nämnde i början. Det som kännetecknar en ambivalent anknytning, det är ju att anknytningspersonerna under uppväxten har antagligen varit ganska oförutsägbara och kanske lite svåra att läsa av. Och det kan ju vara av alla möjliga anledningar liksom.
Och föräldraskap är ju svårt, så det behöver ju absolut inte vara handla om varken vanvård eller dåligt föräldraskap, om man säger så, heller.
Nej, gud nej. Det som liksom finns med där är oftast att själva samspelet mellan barnet och den vuxna, många gånger istället för att ske på utifrån barnets behov, så sker den utifrån anknytningspersonens villkor.
Just det.
Vilket då kan leda till att barnet kanske inte utvecklar samma liksom förtroende för sin egen förmåga och kunna passa på att liksom reglera sitt eget system, utan man försöker läsa av den, sin anknytningsperson, och försöker så här, man skickar ut alla sina tentakler så fort man bara kan för att känna av, finns det möjlighet att få närhet nu, finns det möjlighet att bli tröstad. Och är du ett barn med en ambivalent anknytning, då kör man på hellre passa på än inte. Det är lika bra att bara satsa. Och då kan man göra det på alla sätt man har möjlighet till. Man kanske börjar med att man är superavvisande, för man vet att då får mamma eller pappa jättemycket skuldkänslor och kommer till mig. Eller så gråter jag hysteriskt, för att mamma och pappa vill ju bara mig väl. Och gråter jag jättehögt, och fattar de att de måste avbryta det de håller på med och komma till mig. Så att det kan ju då resultera i att när du växer upp, så kanske det både kan bli att du undviker emotionella kopplingar, eller att man blir väldigt känslomässigt utåtagerande. Jag tänker det du beskrev där med kasta grus omkring sig. Se mig. Se att jag är förbannad nu liksom. Se mig i det här. Att det är liksom det man letar efter, oavsett om det är då putta undan, så är egentligen önskan att komma nära. Men jag puttar undan dig så att du ska visa att du vill komma nära mig. Så du får kämpa dig nära mig och bevisa din kärlek för mig.
Ja, men precis. Och det var nog precis det som jag också verkligen försökte få fram. Det var ju liksom det där att under de här relationerna där jag kastar grus, då är det ju liksom inte den vuxna Malin som gör det. Utan det är ju då den här barndelen i mig som har ett tantrum. Liksom. Ja. Att det här var ju det som funkade som barn. Att jag behövde ta till den här nivån. Liksom. För att få den
förbise dig.
Exakt liksom. Så det blir ju liksom som att barnjaget blir väldigt liksom framträdande i ens personlighet, trots att du är vuxen. Och det blir existentiellt, för det känns ju också som då i kroppen att om du inte ser mig nu, liksom, då finns inte jag.
Exakt. Jag finns inte, jag förtjänar inte, du älskar inte mig, jag är inte värd någonting.
Precis.
Alla de där sakerna. Och jag tänker, för det är ju det, det leder ju till relationsproblem.
Ja.
I och med att det kanske finns jättemycket oro i relationen, det kanske förekommer jättemycket svartsjuka. Separationsångest, både kanske när relationen tar slut, men också i relationen. Och många gånger kan, om man har en ambivalent anknytning som är så här av på, då är ju också sett att det är svårt att hantera sina känslor. För precis som med undvikande, en ambivalent kanske exploderar mer, det kommer ut på en gång, för du klarar inte av att ha det inne i kroppen. För att en undvikande anknytning, då övar du på att bara svälja locket på, in i dig, titta inte på det. Medan en ambivalent, där snarare är det så här att mitt sätt att hantera det här är att ut från mig. Inte i kroppen, inte locket på, utan bort från mig. Alltså, man ska bara skaka ut det. Vilket resulterar i att du kanske akut avslutar relationen. Du kanske bara gång på gång bara avslutar relationen och ångrar dig. För det där var ju impuls.
Japp, exakt.
Och så avslutar du nästa, och så avslutar du nästa. Och det enda du vill ha ju närheten. Och då börjar du stalka personen. Eller följa efter, eller ringa jättemycket. Eller så här, ringer i så här, åh stackars mig, snälla ta tillbaka mig.
Exakt.
Vilket och, är jättepåfrestande för den andra.
Ja, det är så påfrestande. Och så just det här liksom att man bränner broar. Precis som du beskrev liksom, det här med att man stänger av, man kryssar. Men, för det är mycket bättre för en ambivalent person som alltså man känner det. Som att det är bättre att jag kryssar och bränner bron än att den andra gör det.
Ja.
För det gör mer ont. Så man börjar känna på sig så här att det här håller på att gå åt helskotta i den här relationen. Liksom. Då är det lika bra att jag bränner först.
Ja. Då är mycket bättre att jag bränner först. För då slipper jag ju, då slipper jag kanske skuld- och skamkänslor.
Ja.
Av att du kanske gör slut med mig. Eller jag slipper att hantera känslan av att du ska komma till mig och säga det.
Mm.
Att jag ska behöva fejsa det. Liksom.
Ja, precis.
Att man gör allt för att försöka fly från det här.
Mm. Och sen är det väldigt vanligt också att om man, i alla fall så var det för mig, liksom att jag sökte ju inte andra ambivalenta, utan jag sökte ju undvikande personer.
Mm. Den där trygga, okej, om vi ska fortsätta bara med det där trädet.
Mm.
Om då den undvikande är så tydlig och stadig, liksom. Och sen de här små rötterna neråt. En ambivalent person kanske fortfarande har ganska små rötter neråt. Men deras trädkrona är väldigt maffig. Det är tentakler och grenar och allting ut från alla håll och kanter för att passa på. Och den är ganska svängig. Det är antagligen en ganska smal stam. Men kanske stor krona istället. Som gör att liksom man flyger fram och tillbaka i vinden. Man står väldigt ostadigt. Även, och de här rötterna kämpar som fasigen för att hålla dig kvar. Så de är inte den där trygga stammen som man då gärna drar sig till. Det är klart man vill ha det där trygga.
Mm. Men den undvikande tycker det är jättejobbigt med ambivalent.
Jajamensan, det är ju jättemycket känslor överallt.
Exakt.
Hur fasigen möter man det? Men samtidigt kanske man har längtan efter det där impulsiva. Det där fiery passion liksom. Så man dras ju fortfarande till det. Och man kanske, och det går ju ett tag. För att liksom att attraheras av varandra, det är ju svinlätt. Att dras till någon som är ens motsats, som är så att det där är ju allt jag önskar. Det är lätt och det kanske blir superbra sex. Det kanske är supertrevlig kontakt och allting. Men det är ju sen när man faktiskt ska se så här, kan vi bibehålla det här? Och jag tänker att det hör ihop med mycket av det som vi pratade med Isabella om förra veckan. Eller förra veckan.
Mm.
Men just också om det här, varför vissa olika, beroende på vilken, om man har olika diagnoser.
Just det.
Att olika diagnser dras till varandra.
Ja.
Så det är väl samma sak, man, liksom, man ser ju det man önskar och får se det där fantastiska, men det är svårt att bibehålla det. Och det är väl samma sak med anknytning också.
Ja, du har helt rätt. Och sen är det ju det här med dopamin också. Mm. Och det är ju att vi får ju kickar. Alltså kärlek är ju någonting som vi får dopaminpåslag av. Mm. Och om vi då också måste jobba lite för det. Vi sa ju i början i relationen att det kan ju vara bra med lite utmaningar också. Mm. Men det kan ju också bli så att man blir dopaminberoende av att det ska vara kickar av problem.
Ja.
Så då stannar man och försöker liksom jaga en helt undvikande person. Och du är superambivalent just då. Liksom.
Ja.
Då gör man det bara för att det här är det jag behöver just nu. För att jag behöver de här kickarna. Jag behöver känna att jag lever. Liksom.
Ja. Och det blir tråkigt att vara tillsammans med en trygg person. Vilket är skitläskigt, för då måste du möta dig själv. Och du måste stå till svars för dina beteenden. Och det är klart fan, så kan man inte vilja göra det om du inte är redo för att gå in i någon typ av bearbetning. Och då är det ju mycket, mycket lättare också kanske dras till relationer som inte blir bra.
Alltså vet du, jag har sett så många serier här nu på senaste tiden med... titta på en serie som heter 90 Days bland annat. Och då är det ju liksom personer från olika länder och kulturer som blir tillsammans. Mm. Och då är det jättevanligt att framförallt kvinnorna i relationerna, de säger så här till slut liksom. Alltså relationen har ju gått åt helskotta liksom, så, av olika anledningar. Och då är det alltid så att kvinnorna på slutet säger så här, han behöver terapi. Så här. Och ja, kanske. Mm. Men det är aldrig så här, jag behöver terapi för att jag hela tiden jagar de här personerna. Liksom.
Exakt.
Den lilla glömmer man. Liksom.
Ja, så lätt glömt liksom.
Ja.
Men du, vi pratade ganska lite om det här med desorganiserad anknytning sist. Ja, nu kommer min insulinpump pipa. Så jag ska bara trycka lite på den.
Trycka lite på den. Ja, men tryck på du. Ja, för att vi har ju väntat lite med att toucha den. För det är ju den otrygga anknytningsstil som man upptäckte när man fortsatte forska på anknytningsteorierna. Den här upptäckte man inte förrän på 80-talet. Och det var när man fortsatte anknytningsstudierna. Och då såg man att vissa barn då var trygga under de här strange situation studies. Och vissa barn var otrygga, ambivalenta eller undvikande, som vi sa i första avsnittet. Och sen så började man på 80-talet se en grupp barn som made no sense. Alltså det var ingen logik i hur de betedde sig när anknytningspersonen kom tillbaka. Det kunde vara så här till exempel att när anknytningspersonen kom tillbaka så backade barnet till anknytningspersonen med ryggen före.
Mm.
Eller tog omvägar runt anknytningspersonen som i cirklar innan den tog sig dit.
Ja, snacka om så här märkligt. Alltså att just märkligt, det är förvirrat.
Ja. Och ibland
barnet tog sig ändå dit.
Exakt, barnet tog sig dit för att barnet behövde fortfarande sin anknytningsperson. Men det var ett konst, det var strange liksom. Det var inte logiskt sådär. Och då började man göra intervjuer med anknytningspersonerna. Och vad var det som var gemensamma nämnaren på de barn då som betedde sig ologiskt så att säga inom situationstecken med de intervjuer som de gjorde med föräldrarna i det här fallet? Och då såg man en gemensam nämnare. Och det var då att föräldrarna hade någon form av icke-koherens i sitt sätt att prata. Det fanns liksom inget sammanhang och det fanns inte heller någon trygghet i det som föräldrarna berättade. Alltså det fanns liksom ingen, det kunde finnas mycket trauma i bakgrunden till exempel. Och då började man inse att de här barnen, de har ju en anknytningsperson som de ska vara då anknytningspersoner som ska ge trygghet, som ska vara reglerande, känsloreglerande, som ska stötta för utforskande. Och samtidigt så är det samma person som också skrämmer barnet.
Mm. För det grundar sig ju oftast i rädsla. Alltså hela samspelet grundar sig i rädsla på något sätt. Men som du säger, de ska ju dit. För det är det som ska ge trygghet. Men det blir så motsägelsefullt. När det gång på gång så närmar de sig anknytningspersonerna. Trots att de gång på gång blir avvisade på olika ganska traumatiska sätt. Liksom. Och det kan vara allt från liksom fysisk misshandel till grovt missbruk till liksom andra typer av saker som, eller våld, som resulterar i att samspelet grundar sig i rädsla.
Det grundar sig i rädsla, ja. Och då handlar det om att antingen så var det då att anknytningspersonen skapade rädsla hos barnen, eller var rädda för barnen själva. Så det handlade ju verkligen om att vara skrämd eller bli skrämd.
Ja.
Eller att vara skrämmande. Alltså skrämd eller skrämmande. Sådär. Ja. Och det behövde inte heller vara fysiskt våld. På den, utan det kunde räcka med, inom situationstecken, alltså neglect.
Ja.
Att det är liksom, det är faktiskt farligt att vara här. Liksom. Mm. För det finns ingen trygghet alls. Liksom. Mm.
Och jag tänker, de barnen som växer upp så här, om man bara tittar vidare på hur det blir för dem, så är ju det leder ju till den här förvirringen eller oberäkneligheten. Men just att det kan leda både till det här undvikande och avvisande reaktioner. Och det resulterar ju då såklart i att många har jättesvårt att etablera sunda, långvariga relationer med andra. Men någonting man har sett, det är att personer med desorganiserad anknytning många gånger blir otroligt duktiga affärsmänniskor. För det finns en sån otrolig fyrkantighet som många desorganiserade dras till. Alltså när fyrkantigheten och liksom klättra, att liksom hela tiden visa sig duktig, att ta sig uppåt, att man liksom armbågar sig fram. Det har visat sig väldigt framgångsrikt. Och att du kan vara jättehögt uppsatt CEO eller någonting på stora företag, men du grejar inte att hålla om din partner.
Mm, just det.
Du grejar inte att bibehålla en relation överhuvudtaget. Och det är ju inte ovanligt att man, de här relationerna då, att det finns en så här omedveten benägenhet att själv typ inta roller som att vara förälder till sin partner eller att vara barn till sin partner. Att inte kunna greja ens vad är liksom en vuxen relation. Och det kan handla om att man söker sig till partner som typ missbrukar. För att man tar hand om dem. Man blir liksom en förälder till att ta hand om dem. Eller motsatsen, att så här, när man går in i en relation, då är det som att man släpper allt. Man grejar knappt att ta sig upp ur sängen. Men du kan driva ett företag när du är jobbmode. Att du liksom, det är sådana fruktansvärt stora skillnader i ditt sätt att bete dig. Och också som du själv inte är medveten om. Du kanske också har väldigt svårt att se dem. Att se dina beteenden. Och också de blir så skrämmande för att du inte heller förstår dem. Och ofta så kan det vara svårt att hitta någon annan som förstår dem. Så att det kan många gånger bli otroligt både farligt, för att du själv kan hamna i ett farligt beteende gentemot din partner. Du kanske utövar våld eller blir gång på gång utsatt för våld utav en partner, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt eller sexuellt eller så, eller materiellt. Men du hamnar oftast inte i sunda relationer, och är en någorlunda trygg person du är med, så kommer det inte hålla. Och jag tänker många gånger, om du har en desorganiserad anknytning, så är det ju så otroligt viktigt att hitta någon terapeut som faktiskt kan stödja dig genom en sån förändring för att jobba med det här.
Ja.
Men det är också svårt, för att du är framgångsrik säkert på många andra plan i livet. Att det kan vara svårt att våga se varför det inte funkar.
Exakt så.
Mm.
Ja, det blir ju på något vis en väldigt svår situation om du har en desorganiserad anknytning. För att om du har en undvikande eller ambivalent, då kan du ju veta på ett ungefär vilken som är mest dominerad, och så kan du jobba lite med det, eller mycket beroende på. Men den desorganiserade är ju svårare att ta på, för den är liksom lite all over the place, och den är helt oorganiserad. Och den är logisk, men utifrån en ologisk grund.
Ja. Och du måste hitta det som sker i dig. Jag tänker att i de andra så kan man på något sätt läsa på, generalisera och liksom hitta sin väg fram ändå. Medans, beroende på hur svårt man har haft det, såklart. Men, och man kan fortfarande verkligen bli hjälp av terapi. Men jag tror många gånger är mer än desorganiserade. Det betyder inte att du inte kan ha bra relationer. Men jag tror att det krävs en otrolig medvetenhet.
Mm.
Och mod.
Mod,
att, våga att våga jobba med det.
Mm-hmm.
Kanske både ensamt, för jag tror att det är mycket som behöver ske ensamt.
Mm.
Men sen också tillsammans med din partner. För din partner kan inte stå utanför det. För det är ju hur ni samverkar och samarbetar som krävs liksom.
Ja. Och vi pratar ju om det här nu liksom i väldigt generella termer. Och vi var ju väldigt noga med det också i första avsnittet om anknytning. Att det här är ju ingenting som är skrivet i sten och det definierar inte dig som människa. Och det är fortfarande bara en teori. Precis, det tål att upprepas.
Mm.
Men det kan vara en viktig pusselbit om du verkligen liksom... Du får inte riktigt grepp om dina relationer. Alltså, och du vet mer om du går tillbaka till din barndom och vet liksom att den person som skulle ge mig trygghet, det var inte bara det att den inte fanns där.
Nej.
Och det var inte det att den heller inte fanns där ibland och ibland fanns den där. Utan samma person som skulle ge mig trygghet skrämde mig.
Ja.
Och den sortens liksom nästan system error i mänskliga psyket och i kroppen, alltså evolutionsmässigt, det kan vara jättesvårt verkligen, och därför blir det ju, det blir liksom lite error, allt blir lite error, men det går också att jobba med, som sagt.
Och det som kan vara bra att veta, för det vet jag att jag möter många, eller jag har mött många som när man börjar prata om anknytning, så är det många som direkt kopplar sig till desorganiserad. Ah, här passar jag in. Men när man då börjar prata om det, så är det inte ovanligt att man kanske snarare hamnar under den ambivalenta. Så det är ändå väldigt viktigt att skilja på att så här, bara för att man många gånger på internet skriver, eller som vi pratar nu om, att så här, det kanske handlar om att föräldrarna hade ett grovt missbruk. Jo. Ett grovt missbruk är, vet vi, att en stor majoritet av vår befolkning, inte majoritet, men en stor del av vår befolkning har ett ordentligt missbruk, och många barn växer upp under fruktansvärda förhållanden där det finns våld och sånt, men som inte utvecklar en desorganiserad anknytning, utan vissa utvecklar fortfarande trygg, för de kanske har den här mormor, eller man kanske har någon annan trygg person som kan möta upp det, eller att man får det av skolan eller förskolan eller från någon kompis förälder. Alltså det är, alltså barn är verkligen motståndskraftiga. Så bara för att du har haft en fruktansvärd, många gånger kanske uppväxt, betyder inte det automatiskt att du har en desorganiserad anknytning. Och det handlar ju också om hur det har blivit för dig medan du har växt upp. Så att jag vill ändå att man bär med sig det, att bara för att du har haft det tufft betyder inte att du automatiskt behöver ha den här anknytningsstilen.
Nej, det är jätteviktigt att säga. Det var bra att du sa det. Mm. En annan viktig sak att säga, det är också att det finns ju väldigt mycket sådär att men du måste bli trygg innan du hittar en bra partner och kan vara en bra partner och sådär. Och jag tror inte alls på det. Jag tror att det viktiga är i nyckelordet här är fortfarande medvetenhet. Att du är medveten om den du är och vad du har att erbjuda och vad du gärna då vad du har för anknytningsstil främst. För om du vet det och du är medveten om det, då kan du kommunicera det till den andra. Och då kan ni kanske mötas i det snarare än att ni möts i anknytningsstilar. Ni kan mötas i kommunikationen och i medvetenheten kring att så här funkar jag. För vi är ju organiska varelser. Ingen är perfekt, liksom är den perfekta trygga upp. Det är därför jag också ibland undrar så här. Har verkligen de flesta trygg anknytning? I'm not so sure liksom.
Inte jag heller.
Nej, det är nog nej, så att jag vet inte, men den får vi ta någon annan gång. Men som sagt, bara för att du inte har trygg anknytning så betyder det inte att du inte kan hitta en trygg relation idag.
Nej.
Utan det handlar om vad du är medveten om att du kan ge till din partner och ta från din partner och vad ni kan bygga för relation tillsammans.
Jag tyckte det var jättefint. Det du sa också, det här med att För det är ju så vanligt så här, jag behöver bli trygg, jag behöver älska mig själv innan jag kan älska någon annan. Jag förstår verkligen vart man vill komma med de uttrycken, att det är viktigt att lära känna dig själv och utveckla relationen till dig själv, absolut. Men det, en relation är ingen slut, alltså det är inget mål. Det är ingen slutpunkt, utan relationer är ju någonting du lever i och med och kring, hur man nu än vill definiera det. Men du kan ju inte vara klar när du kommer dit. För att är du klar så kommer du ändå behöva riva upp det. För du ska hitta en balans tillsammans med en annan människa. Eller flera andra människor. Och helt plötsligt kanske ni blev föräldrar. Eller blev med barn. Då behöver ni börja om igen. Alltså hela livet handlar ju om att på nytt skapa sig själv. Och relationen till sig själv. Så att det handlar så himla mycket om det här du säger om att bli uppmärksam. Att kartlägga, vad är det som händer i mig?
Mm.
Varför reagerar jag så här? Och vad är det? Och att våga titta på det. Att så här, det handlar inte om att, men hon gjorde så där för att irritera mig. Eller eftersom, om den bara slutar jag så där så skulle inte jag bli så frustrerad. Istället vända på det så här, hur kan jag göra för att ta hand om mig själv när jag blir så frustrerad så att det inte kanske behöver gå ut över mig och min partner, över relationen. Hur kan jag ta hand om oss? Vad kan jag göra? För du har bara möjlighet att förändra dig själv. Du kan inte förändra den andra. Liksom. Och du har bara ansvar över hur du förhåller dig till det.
Ja, det är så himla viktigt och bra sagt. Du har ju 100% ansvar för dig.
Mm.
Den andra 100% ansvar för sig. Och så har ni 50-50 i er relation.
Ja.
Men det nyckelordet är här, det är verkligen det är kommunikation. Och det tyckte jag var bra att Isabella lyfte fram också. Mm. Att kommunicera. Hon kallar det för att bli expert på att kommunicera.
Ja.
Kommunikationsexpert. Och det låter ju himla avancerat, men egentligen, så jag tänkt lite på det där, det behöver inte vara så svårt. Man kan börja öva på det där. Du kan börja med att öva på att kommunicera med dig själv. Så liksom, om du känner med dig att men det är så svårt att kommunicera med min partner, ja, då kan det vara också igen då för att du inte har övat tillräckligt mycket, och då kan du börja med att öva med dig själv. Sådär, kommunicera till dig själv att, ja, men vad behöver jag idag då? Och så kan du prata lite till dig själv och lyssna på dig själv och börja där. Och sen kan du börja öva det utåt. Att, ja, men idag behöver jag det här. Eller det här tycker jag om det här. Och det här anser jag. Och så i små, små steg. Men ändå, övning kommer ge färdighet. Det kommer verkligen göra det.
Det tror jag också. Och jag tänker också, om man bara spinner vidare på den där tanken. Att, så här, att börja kommunicera med dig själv.
Mm.
Och så börja läsa av dig själv. Alltså kanske läsa av både, så här, vad händer i mitt huvud nu? Men också, vad händer i min kropp nu? Hur reagerar den? Och vad är det som växer i mig när det här sker? Att faktiskt börja titta inåt istället för att trycka bort. Oavsett om du gör det via att lägga locket på. Eller om du lägger din lilla ryggsäck och ger till någon annan. Eller om du har ryggsäck och bär själv. Om du bär massa andra ryggsäckar kanske du ska ställa ner dem först. Alltså, alla de här sätten, alla de här metaforerna vi säger handlar ju verkligen om att bara vända blicken. Att liksom flytta ditt fokus till dig själv.
Mm.
Var nyfiken på dig själv. Våga titta på dig själv. Och det kan handla om fysiskt bara ställa dig framför en spegel och titta på dig själv och våga göra det. Det är jättemånga som har svårt för det. Våga titta dig själv i ögonen. Våga krama om dig själv när du faktiskt blir ledsen. Och inte bara hacka ner på dig själv. Att våga låta dig få känna. Våga testa de där jäkla andningsövningarna som låter så jävla fjantiga. Som alla de där jävla terapeuterna pratar om. Rekommendera den där appen Safe Place. Från Rädda Barnen. Place. Även till vuxna måste jag bara säga. Även om man tycker själv att det är svårt med andning. Så har de en grej som heter trygg andning eller att andas eller något sånt där, och den jobbar med fler sinnen, Så att det handlar om att du ska få hjälp att andas lite långsammare. För det är ju det handlar om, att vi ska hjälpa oss själva att komma ner i vårt nervsystem. Liksom, och komma ner i, liksom, sakta ner våra andetag. Du trycker på knappen och sen så i takt med att du trycker så ska du andas in. Och så säger den klart. Och sen så släpper du och då andas du ut.
Jättebra.
Och så andas du in och så andas du ut. Parallellt med att du trycker. Ja, jättebra. Och Rädda Barnen har verkligen gjort bra. Ja.
Jag tycker vi länkar den helt enkelt. Vi länkar den. Men jag tänker så här, vi ska börja avrunda nu.
Ja.
Och det här är inte lätt. Hade det varit lätt så hade vi alla varit trygga och perfekta. Och liksom så. Så ta det lugnt, liksom, ni som lyssnar på det här och är föräldrar. Och igen, vi pratade om det här med boken till bilen förra gången när vi pratade med Isabella. Det finns jättemycket kunskap där ute. Om du är nyfiken på att läsa en bok om föräldraskap eller parenting eller anknytning, då gör det. Det är det kan aldrig liksom bli fel om du ska skaffa dig mer också information om de här sakerna. Ja. Det är definitivt inte för sent att hitta nya verktyg och nya strategier och att titta på dig, din relation, på ditt föräldraskap. Det är inte för sent. Du kan börja med det idag redan. Det här avsnittet ska inte syfta till att ge mera stress. Men samtidigt så vill jag i alla fall jag understryka att det är inte så tokigt att köpa den där eller läsa den där instruktionsboken. Nej. Oavsett om det gäller partnerskap eller föräldraskap.
Ja. Och oavsett vad så önskar jag, jobbar ju med tonåringar.
Mm.
Oavsett vad så vill barn och unga ha föräldrar som mår bra.
Ja.
Är du i en dålig relation, bryt.
Mm.
Är du överstressad, jobba med det. Kan du inte finnas där alla lägen för ditt barn, var då inte det. Utan se till att ditt barn får det från någon annan just då. Ta dina pauser, men inte på bekostnad av barnet. Men tillsammans med barnet och i kommunikation med barnet. Utifrån deras ålder. För att de behöver att du orkar.
Åh. Oh. Det var så himla bra sagt, tycker jag. Mm. Och viktigt.
För det är ju klart att, så här, att läsa de här böckerna är fantastiskt. För kunskapen behöver man. Det vi är också en del av befolkningen är ju sådana här överläsare. Som läser allt. Och jag tänker som verkligen försöker göra allt. Men när vi försöker göra allt så orkar vi inte. Så här, informationen ska man ha. Men du behöver inte leva på det i varje sekund så att du bränner ut dig.
Men det finns ju liksom, det behöver ju inte vara antingen eller här. Antingen så läser du upp hela biblioteket eller också gör du ingenting alls. Liksom.
Mm.
Jag tänker att en bok kan man ju läsa i alla fall.
Ja. Och hitta det som funkar för er.
Ja, ja.
Ja.
Men jag tänker en bok.
Ja.
En i alla fall.
Ja, alla dagar i veckan.
För jag uppmuntrar till det i alla fall.
Ja. För jag tror att det är fint att veta bakomliggande faktorer även om man inte alltid kan leva upp till det sen.
Ja, men exakt.
Jag tror att det är där.
Mm. Ja, men jag är ju ett stort fan av att man skaffar sig kunskap. Men det betyder ju inte att man liksom, som sagt, läser upp hela biblioteket och bara gör det. Allting handlar ju om en balans. Men jag kan uppmuntra till att göra i alla fall, kanske plocka upp en bok.
Ja, för sen så är det ju med fingertoppskänslan av det. Du kan läsa, alltså kunskapen behöver du. Men sen är det ju hur du använder det. Och vissa kan ju använda det från punkt A till punkt B.
Yeah.
Och att det liksom inte är någon skäl i det. Då missar du ju hela grejen. Och jag tänker att det är jätteviktigt. Och samtidigt tänker jag också att det är viktigt då att komma ihåg att när du själv växer upp, om du kommer på att säga, nej men gud, jag känner att jag har inte en trygg anknytning. Kom ihåg att det fortfarande är okej att älska dina föräldrar. Kom ihåg att det är okej att inte älska dina föräldrar.
Yeah.
Kom ihåg att du kan fortfarande tycka att de gjorde sitt bästa och det blev ändå inte bra.
Mm.
Att alla de här delarna, så att du allt har rätt i dig och det finns, och det betyder inte att du inte älskar dina föräldrar. Det betyder inte att du inte är tacksam. Alla de här grejerna, så att du har rätt att vara du.
Mm.
Oavsett vad som har hänt och dina föräldrar kanske faktiskt gjorde sitt allra, allra bästa och läste på och försökte balansera och gick i föräldrakurser. De kanske gjorde allt, men du kanske ändå fick en otrygg anknytning.
Ja.
Och så kan det också vara.
Så kan det också vara. Så jajamensan. Det är otroligt komplext. Och ja. Nu har ju du och jag verkligen lyft upp alla spektra. Allt ifrån liksom, att det är okej och att föräldrarna gjorde så gott de kunde till att också lyfta den andra delen. Att ja, men det finns kanske också mer att göra som förälder. Och du som lyssnar på det här och är förälder, du kan också kanske göra mer och du kanske också är helt nog. Liksom. Mm. Det här är ju så himla viktigt att du som lyssnar på det här nu, du ska göra det som funkar för dig. Det jag och Erika gör nu, det är att vi lägger upp ett smörgåsbord av olika tankar och möjligheter. Och olika infallsvinklar. Så ta det som resonerar hos dig. Som du känner att det här landar hos mig. Det här ska jag titta vidare på.
Ja. Jag funderar på om vi vid ett kommande avsnitt också kanske ska prata lite om vad du då kan göra. Vi har ju pratat om det från och till. Men att vi kanske ska försöka samla ihop ett avsnitt där vi liksom, okej då. Oavsett, vi pratar om de olika anknytningsstilarna. Och vad kan du då göra om du vill börja jobba med det här? Att se om vi kan ge lite punktlista. Testa det här, testa det här, testa det här.
Ja, mer smörgåsbord. Det gör vi. Det var en jättebra idé. Så nu har vi verkligen i två avsnitt här, nu har vi dels lagt upp bakgrunden till vad anknytningsteori är och hur det uppkom, vad det betyder, och sen har vi tittat på relationer, vi har delat med oss lite av våra anknytningsstilar och våra relationer, och vi har också sen lyft in den här svåra, kluriga härvan av parrelationer, familj, föräldraskap och sådär. Och det är snårigt, jättesnårigt. Så, och nästa gång då, så precis som du säger Erika, då kan vi ge lite mer handfasta tips kring vad kan man göra, hur kan man tänka om man vet med sig att man har, om man vet nu då att åh gud, jag har nog en sån här undvikande och det har inte funkat i någon relation alls. Hur kan man göra då? Liksom.
Ja.
Toppen.
Men du Malin, tack så jättemycket för idag. Tack, det har varit själv. Jättekul att prata.
Oh, superkul.
Ja. Ha det så bra hörni alla lyssnare, så hörs vi vid nästa tillfälle.
Det gör vi. I nästa lördagsvika.
Ja, ta hand om er. Hej, hej.
Hej då. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm nu inte att dela det här avsnittet. Och följ poddterapeuten på Instagram för mer information, mer innehåll. Och kika också gärna in på Erikas Instagram, Landins terapi. Och tack Erika för ett jätteroligt avsnitt av lördagsfika. Nästa vecka så blir det ett samtal om avsnitt igen. Denna gång med Mikael. Det ser vi så mycket fram emot, så vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!